Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hej, hej, hej du underbara fina Podmi-prenumerant och varmt välkommen till avsnitt nummer 428 av Nemo möter en vän. Och idag gästas jag av den fantastiska skådespelaren Hannes Folin, som jag blev helt förälskad i när jag alldeles nyligen såg Meningen med livet på Viaplay. Men Hannes syns ju lite överallt just nu. Han är verkligen en av de hetaste namnen i Sverige. Och jag sätter mina slantar på att han är vår nästa stora filmstjärna. För att han är helt otrolig, ärligt talat. Och Meningen med livet vill jag gärna rekommendera för alla mina lyssnare där ute. Och innan vi hugger in i det här fina samtalet med Hannes så vill jag rikta mycket kärlek och tacksamhet till alla ni som har väljat att prenumerera på Nemo möter en vän via Podmi. För utan er skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så det är med stor kärlek och tacksamhet som jag vänder mig till er. Och ja, jag säger det en gång till. Tack! Vi gör det här tillsammans. Puss och kram. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggenmannen Ekberg. Men jag ska inte babbla mer än så här. Vi dunkar igång veckans avsnitt som är nummer 428 i ordningen. Och gäst är Hannes Folin och vi kör en liten jingle. Nemo möter en vän med Hannes Folin. Hej, välkommen hit!
Tack så mycket.
Kan du prata in i micken, tror du?
Nej.
Nej, men du kan, absolut, du kan här, dra den närmare dig om du vill.
Ja, det är bra.
Så kan du få sluta lite hur du vill och bara vara soft.
Men det är skönt, vet du, att kunna sitta lite relaxed.
Ja, men sitt hur du vill. Men bara ha micken nära så att vi får lite bra ljud.
Så.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Mm. Mitt i att liksom blåa upp och bli Sveriges nya Hugh Grant.
Vad sjukt, jag tänkte på Hugh Grant igår. Jag tänkte faktiskt på Hugh Grant. Vad sjukt att du säger det. Vad heter han i... Jag har också hört den här... Vad heter han? Mr. Darcy. Vem är det som spelar honom?
Jude Law. Nej?
Nej. Nej, det är någon annan. Mr. Darcy. Det är någon i Pride and Prejudice. Men vad sjukt att jag tänkte på Hugh Grant. För jag tänkte att han gör ju alltid samma roll.
Jag vet.
Och sen blev jag glad, för han har ju alltid gjort det så länge. Så tänkte jag, gud, han fastnade i ett fack. Men sen såg jag honom nu i, du vet, The Gentleman, det här Guy Ritchie-filmen. Mm. När han spelar Fletcher med någon så här skägg och liksom någon glasögon och snackar cockney och har långa monologer i ett så här liksom, en gangstersnubbe. Mm. Och då tänkte jag, nice.
Du bara, det finns hopp för mig också.
Hoppet finns. Ja. Nej, men du vet att man, det är okej, man kan ju vara ett fack ett tag och sen så kan man liksom gå vidare.
Så är det. Men det var någon som la upp på Twitter häromdagen och gjorde något collage på dig och sa så här.
Ja, men bild... Va?
Ja, nu blev du nyfiken. Jag är inte ens klar med vad jag ska säga.
Ja, just det.
Nej, men då skrev de så här, och då var det en bild på dig och saxat från liksom alla romantiska komedier du har varit med i. Eller såna roller, typ. Och bara, måste Hannes Folin spela samma roll i alla grejer han gör?
Det är så. Ja, men nu börjar det komma ut.
Är det så?
Jag har tänkt på det, för jag känner att jag är liksom den okrönte kungen av liksom love interest / pojkvän. Mm. I så hur många ser det som helst. Mm. Det har liksom blivit min grej bara av någon random slump kanske. Eller bara att jag kanske passar där. Men vad var det? Vilken Twitter var det?
Det var någon random tweet.
Var det romcoms eller romantiska komedier?
Nej, men det var på Twitter.
Okay,
det var någon som lagt upp en bild om ett collage då. Det var väl fyra bilder kanske på fyra olika roller där de sa att du var spelade den typen som du beskrev nu. Det är inte jättemånga. Alltså det kunde varit värre, kan jag säga. Och det blir inget fel med det heller, tänker jag. Vad fan, det är väl toppen.
Jag är massa ung, roller. Jag är ung fortfarande.
Hur ung är du?
33.
Vad ung du är.
Nej, jag såg att du bara, han är jätteung.
Ja, men du är ung.
Jag är ung.
Och så har också två skinnjackor på dig, på varann.
Idag så kände jag så här, det var lite varmare. Mm. Jag tycker inte om vinterkläder, jag tycker det är tråkigt. liksom stora liksom kläder, så tänkte jag, det var lite varmare, tänkte jag, men nu vill jag ha lite vårkänsla bara för mig själv. Så då tog jag på en skinnjacka, den här som jag har på mig nu, och sen så bara, men vad ska jag över? Och då tog jag en annan skinnjacka på över.
Mm.
Och så tänkte jag, när jag kom så tänkte jag, är det här stilen 2023?
Mm.
Har jag liksom skapat någonting här?
Alltså du har ju ett king-omslag i dig.
Har jag det?
Ja, men verkligen, alltså för fan, kolla på dig själv.
Jo, men jag tänker att jag har lite idéer.
Ja, men ja, jag har en idé åt dig, och det är dubbla skinnjackor.
Bra. Nu snodde du den. Det
var min... Så här, jag kom på den.
Ja, det var jag som kom på den.
Snyggt, jag kom på Hannes stil.
Snott. Ja, verkligen. Precis. Ner med idén. Det var jag som skapade Hannes. Du tar hela den. Snyggt.
Nej, men jag känner faktiskt det starkt i min själ, att du är mitt i att verkligen, verkligen bli stor på riktigt. Du är ju etablerad och får mycket roller och syns ju överallt. Men jag menar liksom till att bli liksom det här ett steg till. Känner du också det, att det är mycket som händer just nu? Eller hur känns det för dig?
Jo, absolut. Alltså, jag har liksom, min karriär är speciell, för det. Jag har ju liksom varit med i så stora grejer i mindre roller liksom. Och sen har det rullat på typ. Så jag har inte haft liksom den där, du vet, Hannes, oj, den som gör den, och så blir den den rollen, alltså, du förstår. Så det känns typ på ett sätt som jag har liksom någon slags break då, eller vad man kallar det, kvar. Jag menar, att det liksom känns som att jag gör mycket så här biroller, och sen så känns det som att, ja, men snart ska jag nog landa den där rollen, förstår jag menar, den där som liksom, men jag vet inte, jag vet inte, så här breaks och sånt, jag vet inte. Nu har jag börjat känna mer att så här, det här är ju jättetråkigt svar, men typ att så här, jag jobbar på liksom. Det är ett långt liv typ. Alltså tänk om jag jobbar till sig 75 kanske. Nej, 70. Så är det liksom, det går upp och det kommer gå upp och ner så här liksom i många år. Så det är inte så här, det är inte så här, där breaket och sen bara händer allt så.
Nej, du menar att det liksom är flera break i ett.
Ja, nej, men
i ett liv.
Ja, men exakt att så här. Ja. Precis.
Mm. För det känns ju som att meningen med livet är något slags pinnhål upp, just för att där är du ju en av fyra huvudroller.
Yes, yes.
Och jag har ju sett säsong ett nu. Det sjuka var att jag såg sista episoden först av en slump. Jag fattade liksom inte att jag drog på den. Men jag drog på så här, avsnitt 8 först och såg den. Jag bara, fan, det här var ju en bra serie. Så såg jag klart, jag bara, vart är avsnitt 2 någonstans? Och så bara vänta lite här nu, 8 står där. Och så hade, det var nästan, och det hade liksom funkat som pilot för mig mentalt. Det är ganska intressant.
Ja, det är inte, just det, det har inte tänkt på.
Nej, det är svårt för dig att tänka på, men
jo, men jag kan tänka mig att det för då det händer ju massa grejer, och sen är ju värsta cliffen till liksom.
Exakt.
I alla fall i min och Celis liksom, våra karaktärs story.
Ja, men jag gillar den väldigt mycket, och jag tycker att det är en väldigt välgjord serie, och jag tycker att ni har väldigt, väldigt fin kemi. Jag gillar liksom att ni, både du och din underbara motspelerska, alltså ni är så jävla båda är så jävla fina i era ansikten när ni arbetar. Ni är så små uttryck hela tiden, så små subtila, små som är så himla små och små, men ändå så tydliga. Det är så snyggt skådespeleri, och jag vill verkligen säga det till dig. Jätteimponerad alltså.
Vad glad jag blir när du säger det. För att jag ville ha det ganska nedtonat. Alltså i alla fall Nikos, den liksom karaktären. Jag ville att han skulle liksom med ganska små medel kommunicera liksom vad han går igenom. Fint att säga det. Jag blir glad.
Bra.
Du såg vad jag försökte göra.
Ja, men det är väl jättefint att det betyder att du håller en hög klass som skådis, och jag håller en hög klass som avsmakare.
Som börjar på avsnitt 8 tittare.
Men vad fan, vad sa
varför, vi? Är det alltså att någon hade kollat på 7 avsnitt?
ja, liksom... det har jag sagt. Jag har ju snackat om det innan här ju. Vi möttes ju det.
Just det.
Vi kommer till det, tror mig.
Vi ska
snacka lite ADHD snart också. Men det har aldrig hänt förut. Det är otroligt märkligt. Jag fattar inte heller. Jag ska stämma via Play. Det var deras fel.
Stämningsansökan. Hej. Jag vill titta på er serie.
Jag känner mig lurad på konfekten.
Jag känner mig lurad.
Ja, men berätta lite.
Jag såg någon sån där som stämde. Det var någon annan. Vad tror jag? Jag tror att nu börjar huvudet. Ja. Nej, men jag älskar att bara jag pratar lite så. Liksom jag pratar lite så. Vet du det?
Ja, men osammanhängande.
Osammanhängande.
Du får göra exakt hur du vill. Det är lugnt.
Nej, men jag tänkte jag såg någon artikel av typ, jag tror att det var Anna de Armas fan som hade stämt en film där hon var med i trailern men inte var med i filmen.
Mm-hmm.
Så de hade stämt filmbolaget. För det är lite skumt att så här, en skådis är med i trailern och sen är hon bortklippt i slutfilmen.
Vem var det som stämde?
Fan, det var två fans.
Aha. Och vem var skådisen?
Jag tror det var Anna de Armas.
Okej, okay, ja. Vet det du? Är märkligt alltså.
Men grejen att de stämde också, vet du hur mycket de stämde på?
10 miljoner.
5 miljoner dollar.
Ja. Ja, men det blir ju fel, för det blir ju falsk marknadsföring.
Men jag tänker om jag skulle ju typ skickat in och sagt, kan jag få pengarna tillbaka?
Mm.
Alltså för hyran av filmen, förstår du? Inte så här 50 miljoner.
Nej, precis. Men jag tänker mig de här galnaste fansen, Anna de Armas fansen till exempel då, som vill se allt de gör, även om hon bor med i några minuter, de blir ju helt vansinniga. De vill ju gå bananas.
Ja. De går bananas och vill ha 50 miljoner.
Ja. Men du, jag skulle fråga om den här serien, hur arbetet var och processen. För nu har ni väl signat upp för en säsong 2 och ni är väl, är ni mitt i jobbet med det, eller? Har ni börjat?
Nej, vi har inte börjat. Vi börjar i, jag tror vi ska filma i april, maj, juni.
Mm. Fan vad kul.
Ja, det är jättekul. Vi har fått lite första manus. Ja, det känns extremt roligt faktiskt. Att den rollen, jag gillar den rollen, och att få fördjupa honom känns så här. Ja, sjukt tacksam för det. Alltså det känns jättefint. Alltså den inspelningen var en av de roligaste inspelningarna jag varit på. Jag vet inte vad det var. Det var bara typ att alla var så jättegulliga i teamet och alla skådespelare. Vi hade skitkul. Det var verkligen en honeymoon typ. Den där inspelningen. Så det känns jätteroligt att vi ska göra det igen. Alltså verkligen.
För man vet väl aldrig liksom när man går in i ett projekt hur stämningen ska vara och kemin ska funka. Det måste väl nästan vara som ett lotteri om man inte har jobbat med personerna förut, tänker jag.
Mm, absolut. Det är det. Sen funkar det ju alltid liksom, eller för mig har det aldrig varit något liksom kaosigt sådär. Sen funkar man ju bättre med vissa och vissa andra typ. Men folk är ju vana med att jobba i team och sådär. Så att det brukar ju alltid liksom ganska, folk är ju vana att liksom jobba i, så här, i korta projekt och få det att funka liksom.
Mm.
Men just det projektet var... Det var något extra, liksom.
Fan, du är inte så intervjuvan, va?
Nej, det är jag inte. Ja, nu sitter jag liksom och tänker på att jag ska ha så bra stories. men nu satt jag verkligen och var så här, vad fan, han kom på någon sån här catchy story, liksom.
Nej,
som är så här...
det finns ingen press här.
Nej.
Men fan, jag är bara glad att du är här. Det är bara mysigt att lära känna dig lite.
Detsamma.
Ja. Alltså så här, vad fan, det är ju kul att snacka.
Uh-huh.
Ja, mitt mål med den här podden är att lyssnaren ska vara som en fluga på väggen i ett kompissamtal. Och jag tänker att vi kan få till det oavsett superstories eller inte.
Skönt.
Ja, för vi är bara två ADHD-killar som gör så gott vi kan.
Gammal man gör så gott han kan. Är inte det något gammalt uttryck?
Jo, eller? Men det är det jag kallas av mina barn också.
Är det så?
Nej, men kanske från mig idag.
Ja, det var...
Ja.
Vad sa du? Jag sa, aha, du har barn. Jag visste inte att du hade barn.
Jag har två barn. En 5-åring och en 2-åring. Mm. Fan, jag kommer ihåg på den här pressdagen. Åh, herregud, det var helt sjukt. Nej, men det var press, någon slags via play press dag där vid Fotografiska. Och ni stod på scenen där, du och Helena af Sandeberg, Ulf Stenberg heter han, va?
Ulf Stenberg och Liv Sparre.
Precis. Ja, gänget då, i meningen med livet då. Och Peter Gide, som jag för övrigt, jag älskar Peter Gide. Vi spelar mycket paddel ihop, han är superhärlig på alla sätt. Men han ställde väldigt märkliga frågor på scenen till er. Och det var ganska stel stämning. Minns du det här?
Alltså jag minns det, men jag har försökt glömma det.
Visst var det stelt? För det var som att folk i publiken var bara skruvade på sig. För han frågade om och om igen om barn och sådär.
Ja, men jag fattade inte riktigt vad jag försökte funta på vad det var. För det fanns ju ett manus liksom.
Ah.
Alltså frågor. Och då skulle det vara typ en fråga som jag hade förberett liksom svar på. Som var typ, ja men din karaktär Nico liksom, ja, man hamnar i så här trubbel med barn och du vet så här, och så här, och det handlar om att skaffa barn och så vidare. Kan du relatera till det typ i ditt eget liv, bla bla. Så är ganska så här, du vet, fråga som man, du vet, ställer, eller du vet. Mm. Och jag bara, okej, så hade förberett. Och sen så blev det lite mer, jag vet inte om det blev att han liksom glömde eller liksom sa fel, men han bara, men har du barn typ, och vill du ha barn och varför vill du ha barn och så vidare. Så jag vet inte, det blev fel på något konstigt sätt.
Jag
fick ju ångest att jag stod inför hela liksom massa journalister och så alla andra så skådisar och regissörer som har jobbat med mig och pratat om jävla barnen lite. Ja, och typ så här, varför? Nej, men... Det var jättespeciellt.
Och som sagt, jag ville verkligen betona det, att jag tycker verkligen om Gide på alla sätt, men det kändes, ja, som att han väl, men han ville liksom så här, han ville skruva det lite, tror jag, på något sätt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm, ja, vi vill göra lite någon twist eller lite spexigt eller lite konstigt så här, och ställa lite märkliga frågor, och stämningen var så otroligt märklig alltså.
Tack, du saltar
såren. Ja, jag vill bara att du ska veta det. För det var också ordet i publiken, kan jag säga. Så.
Ja, nej, men ja.
Men vad fan, det var väl inte ditt fel.
Nej, men alltså man ska väl inte svara på frågorna.
Nej, jag vet inte vad man ska på såna där grejer.
Jag tror att om man är ruttad så svarar man, då vet man vad man går upp, och så även vilken fråga man får så man, okej, okay, men det här har jag tänkt säga.
Som en politiker ungefär.
Typ som en politiker.
Eller som att man är med i Nyhetsmorgon. Man kommer dit och man säger vad man vill ha sagt oavsett,
ja, men,
fråga.
Ja, men precis. Mm. De bara, men du är ju, man bara, och säger något helt annat. Mm. Precis, men jag... det är så sjukt att du tog upp det. För du var där, eller vadå?
Jag var där.
Ja, du var där.
Ja, men fan, jag är ju alltid poddgäster. Jag satt där och kikade
vad som var aktuellt. Du bara, han ska vi ha.
Nej, men vem fan, var det någon där som jag kände var kul just då? Nej, men jag ville ju ha med dig i podden först när jag såg serien. Det var ju då jag förstod hur bra du var. Mm. Och då hade jag också sett dig i Tunna blå linjen.
Mm.
Mm. Det är också bra. Lite mindre roll.
Mm, men, det är mindre.
Ja. Men en väldigt fin serie och sådär. Och så tänkte jag så här, men nu har jag sett dem i två roller och gillar dem båda. Nu får de vara nog.
Kul.
Ja. Nej men jag satt där i publiken som man gör och jagar poddgäster. Och var lika obekväm som resten av publiken, så att, ja.
Men gud alltså.
Förlåt.
Nej, men det är för ångest.
Förlåt.
Nej, men det är lugnt, men samtidigt så är det
intressant ju.
Nej, men det är intressant, alltså, för det blir intressant att istället för att säga vad är det för konstig fråga? Har du någon annan fråga? Mm. Så försöker jag svara på frågan. Mm. Alltså att man är snäll och är så, oj, istället för bara, men har, byt, alltså förstår jag, vad jag menar.
Men har det att göra med din personlighet, tror du, eller har det att göra med att du kanske liksom inte är
det var nog bara
att Isabella Skorupko. Alltså att du liksom inte så här, jag tror liksom inte en världsskådis.
Är hon liksom, aha, världs,
men jag menar så, ett stort namn menar jag. Mm, de kanske mer känner så här, men den här frågan är jättekonstig, du kan inte ställa den.
Mm, mm.
Eller tror du det är mer en personlighetsgrej eller en etablerad grej?
Jag tror det är både och. Jag tror att jag kanske personligen tar kanske lite ansvar. Mm. Så.
Lite medberoende.
Ja, men lite så, alltså, ja, precis, ta personligt ansvar om det blir någon konsistensning och så.
Mm, mm.
Men och sen en stor del är bara ovana, tror jag. Mm. Alltså intervjuovana. Mm. Alltså om jag hade varit van så hade man ju direkt bara. Mm. Det är en personlig fråga, du vet, och hitta runt den.
Ska vi prata lite om ADHD?
Kan vi göra, ja. Absolut.
Hur nydiagnoserad är du?
September.
Ja.
Var det va? Ja. Början på september.
Och varför gjorde du en utredning? Vilka bekymmer kände du att du ville få bukt med? Liksom?
Alltså grundproblemet var alltså att jag kunde sätta mig ner och läsa. Alltså fokusera på en text. Jag klockade mig till slut men mellan 30 sekunder och en minut ungefär. Och det är det stora problemet. Att jag inte har liksom motivationen nog att sitta och läsa en text länge.
Men hur har du lyckats läsa in manus tidigare?
Ja, I don't know alltså, ska vara helt ärlig. Alltså grejen, folk har nog sagt så här, men han är så ambitiös, han är hemma hela tiden och pluggar och sådär. Men jag är hemma hela tiden för att det tar, alltså jag läser en replik på en dag liksom. Det tar så himla lång tid och är så en kamp med mig själv liksom, att få saker gjorda. Så det har varit det stora problemet. Sen så har jag alltid liksom kommit över lite, blev kallad så här understimulerad och slarvig och klåfingrig och tappar bort grejer och så vidare hela tiden. Så att det är väl de det är väl men den grunden är liksom det som varit det stora problemet i mitt liksom liv. Att, och som också har gått in i allt, att jag liksom, ja men du vet, det är liksom det, i hela den stapeln i livet liksom, att det som kräver det, den motivationen att kunna göra det liksom, allt det har ju liksom hängt efter på något vis. Det började, jag kommer ihåg det var typ kanske 5 år sedan. Jag har ju på något sätt alltid liksom lyckats, jag liksom slagit på mig själv tror jag. Att jag liksom, ja men jag klarar inte det, men jag är dålig, det måste jag klara, det här borde vara enkelt. Bara, och så har jag liksom inte satt och bara, varför kan jag inte det här? Varför går det inte? Liksom. Att man har liksom försökt liksom klara mig själv ändå. Men sen var det att jag satt och läste en pjäs på en teater så här, i en ring som man läser. Och så skulle vi läsa så här, och det är skitjobbigt. Så satt jag red på mig, höll på med papperna, folk blev så, Anna ska nu sluta liksom fippla med papperna och hålla på hela tiden. Sen var det en kompis där, eller en kollega sen, för vi jobbade sen i en serie på sommaren. Hon kom fram till mig efter och bara, men har du också ADHD som jag? Jag bara, jag vet inte, eller så här, jag inte ens tänkt det liksom. Och då sen så jobbade vi den sommaren och så pratade vi det liksom. Hela den perioden. Och så berättade hon om sitt liv. Och jag bara, men det där är ju mitt liv. Och då började jag liksom se tillbaka och började liksom på riktigt titta på mig själv typ. Istället för att bara så här, det här måste gå, eller så här, det här, du vet att man slår på sig själv och bara, men fan, kom igen Hans, det här går. Och så du vet, gömmer man sig liksom, eller gömmer de problemen istället för att ta dem till ytan liksom. Och sen var det en lång period av liksom de åren där jag bara rannsakade mig själv typ och såg på mitt liv. Och sen sökte jag hjälp. Sen tog ju jättelång tid att få liksom utvärdera, alltså få en sån, vad heter det?
Utredning.
Utredning, exakt. Ja. Det är många som säger, men jag har ju fått ett nytt liv nu liksom, med medicin. Det har varit verkligen, det har hjälpt mig otroligt.
Ska vi börja med känslorna kring själva diagnosen? Vad hände i dig när du fick den?
Alltså, det började tidigare egentligen. För mig så, jag liksom gjorde som en utredning i mig själv. Så jag visste, alltså du vet, så att de känslorna, när jag fick diagnosen så kändes det egentligen bara så. Ja, jag fattar, det här har jag förstått liksom. Jag blev jätteledsen. Det känns som att det känns så waste of liv liksom. Att stå och slita mig själv i håret och typ vara frustrerad och arg på mig själv att det inte funkar och liksom och försökt liksom hitta genvägar. Och kom ihåg, jag hade en lärare som bara, någon utvärdering som bara, jag sa, fan, jag får inte ihop det liksom. Alltså det blir liksom inte, jag kan inte slutföra, det blir liksom aldrig gjort. Jag liksom bara lyckas liksom på något sätt få ihop det, men inte alls så som jag ville. Och då kom jag ihåg att han bara, men om man vill det tillräckligt mycket så går det. Och jag kommer ihåg att jag, och då nu förstår jag att det inte funkade inte riktigt. Det var inte riktigt sant för mig. Men då kommer jag ihåg att ja, då har jag gått med den. Ja, nej men exakt, jag vill inte tillräckligt mycket. Och det var inom skådespeleri så här. Och det har jag ändå liksom ägnat all min tid till. Alltså, alltså om det är någonting jag vill så är det det. Förstår jag menar?
Ja, 100%.
Och även det får jag inte ihop. Så det var som en lättnad när jag liksom... Det var en lättnad och på något sätt så här, fan... Att se på sig själv helt annorlunda, alltså se tillbaka och se sitt liv helt annorlunda. Och också var det så himla befriande att typ så här, men... Att det är, kan vara, det är liksom en sammansättning av saker som har ett namn. Oavsett vilket namn det har, ADHD, det kan heta vad som helst liksom. Att så här, istället för bara, men är klåfingrig och slarvig och understimulera. Alltså vad betyder det?
Mm, liksom,
vad betyder det? Och så jag blev jättelättad och sorgsen liksom. Att så mycket tid som har gått åt att man liksom sliter sig i håret.
Den där ambivalensen kan jag verkligen relatera till. Och det känns som att det är folks övergripande känsla när man får en diagnos. Mm. Framförallt när man får en ganska sent i livet. Det blir som att man, eller för mig var det som att jag liksom så här, kände att det hade varit liksom en förlorad barndom på något sätt.
Mm.
Så hade man fått hjälp tidigare hade man kanske kunnat hänga med i skolan och liksom så här, inte slå på sig själv och inte liksom bli skuldbelagd av alla lärare och sådär. För det där, för mig sabbar ju det hela självkänslan också, att konstant känna att man tar grejer, det som andra grejer, och få höra att man är jobbig eller klåfingrig eller allt det där liksom. Det sätter sig ju på ett barn liksom, att man känner sig dålig och sämre och inte som alla andra. Det cementerar ju bara en känsla man redan har. Så det var verkligen så att sorg över det, men också lättnad över att man kunde liksom förstå och förlåta hela den här, alla fel, allt som har gått snett. Man kunde förlåta sig själv, man kunde förlåta sin historia på något sätt. Så den här dubbla känslan är verkligen så här, den är så påtaglig på något sätt.
Jag kommer ihåg att jag, för det pratade vi om, för jag har blivit så här mest, för man blir ju mäster på andra saker. Men alltså jag har blivit så himla... Alltså jag, för jag har alltid varit så superskärmig och trevlig och liksom med alla lärare. Alltså så här, när jag har haft så svårt med att få ihop det så har jag liksom kompenserat. Mm. Så jag kan känna ibland, gud, jag har ju bara skärmat mig genom livet. Förstår jag vad jag menar?
Ja.
Alltså förstår jag att jag har kompenserat genom att så här, försöka liksom...
Återigen kan jag relatera lite grann. Att man utvecklar ett munläder som är otroligt för att liksom väga upp det andra.
Ja, men precis. Att man liksom...
Manipulerande kan man ju säga, men det är ju egentligen bara en överlevnadsstrategi.
Ja.
Från ett barn liksom.
Ja, men precis. Men det är så skönt.
Ja, för nu har du ju medicinerat. Du blev frälst av första alternativet, eller?
Ja, faktiskt.
Ja, toppen, grattis.
Ja.
Och hur har det förändrat dig? Hur har det hjälpt dig? Och även vilka jobbiga bieffekter har du haft? För man vill ha lite nyans i det.
Ja, just det. Måste. Nu ska jag säga. Jo, men det har jag med, absolut. Alltså...
Vi kan ju säga det till lyssnarna att du har kissat 2 gånger här på 3 minuter.
Ja, men jag vet... Alltså, precis. Men det är bara för att jag får ont i huvudet. Jag måste liksom dricka. Alltså, jag dricker så sjukt mycket. Jag börjar typ i kissnande nu. Det är helt sjukt.
Men det fina är att jag verkligen kan relatera. För när jag hade insättning på min medicin så kissade jag också varje minut. Och hade också huvudvärk. Och drack mer vatten för att jag hade huvudvärk. Och liksom det gick runt.
Det är helt sjukt.
Jag vet.
Man är som liksom något så här vattensystem typ. Man liksom.
Ja.
För det första, nej men alltså egentligen bara hela strukturen i livet. Att jag kan liksom, om jag säger så här, men idag ska jag göra det här och det här. Så gör jag det. Alltså förut var det så här, jag skrev en lista, jag försökte vara duktig typ. Och så bara, börjar man med något och så gör man 10 andra grejer. Och så får man ingenting gjort av det man hade planerat att göra liksom. Som kräver någon typ av liksom, som kräver det där lilla dopamin liksom. Det där lilla extra dopaminet som medicinen ger. Att kunna säga, ah, men nu ska jag sitta och läsa det här eller göra det här i en timme på morgonen. Så kan jag göra det. Det är bara så här helt, en helt sjuk upplevelse. Att så här, det som man har kämpat med hela sitt liv, helt plötsligt kan man bara göra det. Mm. Det är också så här, det blir så himla mycket mer tid typ. Mm. Förut har det varit så här, ah, men det här ska jag göra idag. Alltså det här kommer ta flera timmar. Det här kommer, alltså så här, du vet, så helt plötsligt har man gjort det. Så man bara, jaha. Mm. Nu har man ju liksom så mycket tid som en vanlig människa typ. Förstår du vad jag menar? Mm. Och så kan jag ju, alltså jag har alltid velat läsa. Alltså jag har alltid velat, typ, jag har alltid varit fascinerad av människor som läser mycket och kan mycket. Så nu har jag läst 4 böcker. Så det har varit nice. Och sen, alltså bieffekter, man är ju lite mindre typ, det är som att man är inte, lite mindre kreativ typ på ett sätt. Och lite min, alltså man är lite mer, jag är liksom bara inte så intresserad av typ garva, flams. Alltså jag är mycket mer typ, jag märkte i början att man är lite mer mellow.
Lite mer, ja, jag fattar precis vad du menar.
Och typ folk bara, ja, men det här och vi ska göra det här. Jag bara, ja, men jag vill bara sitta och fokusera på typ någonting. Jag vill bara sitta och bara, vad är det här?
Det där upptäcker man inte riktigt heller. Eller nu talar jag för min egen del här. Det gärna kan göra. För jag är ju mig själv så, trots allt. Järnforskare Nemo.
Verkligen.
Nej, men det här. Men jag märkte inte att jag ens var mellow. För jag sen tog en paus från medicinen. Och var medicinfri igen. För nu har jag käkat Elevanse ett tag. Och nu har jag varit Elevansefri ett tag igen. Och då kände jag, alltså jag känner ju vad Elevansen hjälper mig med. Det finns ju saker den hjälper mig med, absolut. Men vad jag känner nu när jag är medicinfri, det är ändå att jag har lite, alltså jag blir lite lyckligare när barnen är över mig. Och jag blir lite mer i gasen när jag träffar en gammal vän. Och jag är lite mer så här, och det tycker jag är ganska härligt med mig själv, de dragen. Att jag blir så här, tjoho, du vet, så här, ganska mycket. Mm. Det kan vara jobbigt ibland att vara mycket, såklart. Men det kan också vara ganska härligt ibland att känna mycket. Så det är både och det där. Så det är därför ganska fint att man kan ta medicin i perioder.
Vid behov.
Vid behov. Det är fint.
Funkar det för det?
Jag tycker det. Alltså jag tar liksom Elvanse då i min grej som jag har tagit. Och det är ju så. Jag tar det
i perioder. Den är lite starkare.
Jag vet egentligen inte vad skillnaden är. Alltså det kanske den är. Jag har ingen aning. Men jag tar ganska liten dos. 30 milligram tror jag. Och då, liksom, då tar jag den när jag behöver liksom få tråk göra gjort. Alltså när jag behöver tvätta, sortera, bokföra, sånt där som gör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag inte kan få gjort annars. Då tar jag Elvanse och då får jag det gjort. Och även när jag har mycket med barnen och ska liksom ha koll på deras rutiner och så, då tar jag det och då funkar det liksom. Men som sagt, då jag tycker att någonting i liksom det känslomässiga går förlorat, som jag upplever kan vara ganska härligt att ha ibland. Så det är liksom både och för mig. Jag är inte helt frälst, men jag är ändå liksom, ja. Mm.
Ja, men jag håller med. Jag håller med. Och det kan jag sagt med mig själv också. För det är ändå en själv. Alltså ja. Det är ändå en personlighet liksom. Mm. Jag kan vara ganska flamsig typ. Och lite så här, jag tycker om att skämta och typ så här. Så det är tråkigt när den försvinner.
Nästa gång du är med podden så kanske du kan vara medicinfri så du kan flamsa lite.
Tycker du det?
Nej, jag tycker
inte. Jag bara, avstrågat svar, jag bara, tycker du det?
Nej, men det är den medicinfria Hannes hade garvat där och flamsat, eller hur?
Ja, det hade jag. Det hade jag nog.
Nej, men jag tycker du är fantastisk nu med.
Ja, nej, men det är intressant att det ändå, det är som ett litet lock på.
Exakt. Sen upplever ju vissa det som extremt jobbigt. Alltså vissa upplever det som totalt avtrubbat och känslolös. Så extremt är det ju inte. Vi snackar ju om små, små nyanser här.
Ja, precis, precis.
Men som ändå är märkbara, så är det ju.
Ja, ja. Men, men man får bara ta, alltså, som man har semester och sådär, så kommer man inte ta.
Nej, nej, exakt, vad fan. Jag åker till Thailand på tisdag, som sagt, i 15
åker
dagar.
Åker du själv?
Helt själv.
Wow.
15 dagar helt själv, och då blir det ju ingen medicin. Då blir det bara att jag ligger och känner känslor på en strand.
Fan vad vackert. Fan vad fint att resa själv.
Jag gör jättemycket.
Gör det?
Mm. Det är någonting som har kommit till mig vid åldern, att jag, fan, det lät jag jättegammal. Men
hur
jag,
gammal är du?
35.
Aha, 35.
Så jag reser antingen med barn eller själv.
Mm-hmm.
Jag gör jättemycket själv. Själv bio, själv restaurang, själv teater.
Ja, men själv bio är jag också. Det är asnice.
Mm, underbart.
Men grej, för jag kommer ihåg, jag reste mycket när jag var yngre. Mm. Jag älskade sådana här, hur hamnade jag här resor. Jag kommer ihåg att jag åkte till Sydamerika liksom själv. Alltså var i så här Bolivia i djungeln typ.
Ayahuasca?
Nej, 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 nej. Jag var 19. Det var mer. Nej, jag tog hand om så här djur i liksom ett djurreservat i Intihuarayasi.
Mm.
I Bolivia.
Mysigt.
Det var jättemysigt.
Du har ändå en så här klappa en elefant och ta hand om den aura över dig.
Ja, alltså,
snäll mot djur-aura har du över dig.
Det var coolt. Alltså när jag var där, det var apor, det var också sån här katter kan man säga. Nej, men typ så här, nu kommer jag säga fel, men var det geparder?
Men geparder är världens snabbaste djur.
Jag tror, om det var gepard, jag gick ut med gepard i koppel i regnskogen.
Mm.
Och sen så sprang den, och så sprang jag efter den med koppel i regnskogen, det var skitcoolt. Men det jag ville säga var att jag gjorde de resorna, alltså så här, när jag var yngre, jag älskade att vara själv och så här.
Men det var självresor.
Det var självresor, och nu så har jag blivit lite fegare typ på senare år. Jag har blivit kanske lite mer så här, nej, jag vill vara mina kompisar typ, vi ska ha till hus och du vet, det ska vara tryggt och skönt typ. Men nu så, innan vi börjar filma i typ mars, vill jag åka någonstans.
Häng på. Då blir du inte själv, då kanske faller hela konceptet.
Hur länge ska du vara där?
Du och jag gör en självresa ihop. Jävla hjärndött.
Ja, verkligen.
Nej, men jag åker på tisdag och är där i 15 dagar. Och sen kommer jag hem 1 februari.
Ja. Men jag åker i mars.
Ja, ja, ja. Men jag kan skicka lite bilder om du vill.
Kan du göra det?
Du, jättegärna. Bara för jävlas. Om du lovar att skicka regniga pissbilder härifrån.
Oh, hemskt. Ja. Men vadå, vad ska du i Thailand?
Nej, men jag börjar med att åka till Koh Lippe. Ja, du fnissar. Säger man inte så? Vad heter du då?
Jag vet inte vad det heter.
Har du varit i Thailand?
Jag vet bara hur det stavas. K-O-H, ja. Mellanslag L-I-P-E.
Precis. Har du varit där eller?
Ja, jag har inte varit i Koh Lippe. Men jag har åkt runt i Thailand.
För jag hörde att Koh Lippe eller vad man nu säger ska vara den finaste ön. Så där börjar jag i 2 dagar. Och det är egentligen utgångspunkten. Sen efter det har jag ingen plan. Jag ska bara ha en ryggsäck med mig och ta det som det kommer. Lite manjana manjana.
Koh Lippe, är det där man kan dyka?
Ingen aning, men det ska vara finaste ön. Det är, okay. Liksom, det är det jag går på.
Nice.
Ja, men vad fan, det är jätteskönt. Alltså jag ska bli underbart alltså. Jag tycker om det här också, att när man är själv så har man liksom inga ansvar och plikter att så här, vi måste planera någonting, jag måste underhålla er, vi måste göra det här ihop och jag måste lyssna på er. Jag kan bara gå runt och flumma i min värld liksom.
Nice.
Ja, jag tycker om det.
Jag älskar att flumma i en egen värld.
Så är det. Men du, varför blev du skådis?
Ja, vad fan vi har för. Nej, men jag kommer ihåg att jag gick på Katarina Södra skola på Södermalm när jag var liten.
Fint.
Ja.
Där gick jag på 6 års.
Är du?
Mm.
Varför bara 6 års?
För vi flyttade till Värmdö sen.
Mm-hmm. Mm. Jag beklagar.
Ja, det gör jag med. Det förstör mitt liv. Så. Mm.
Oh, ska vara kvar på Söder.
Det var nice. Vi var ju en sån här hippiefamilj och passade in på Söder då.
Mm.
För det var ju, vi är ju ändå samma generation. Vi minns ju att Söder på den tiden var ju Söder. For real.
Lite mer.
Mm. Ja, det kan man säga. Det var liksom flower power och det var bidrag och det var så hej. Och då passade man in. Och vi var ju en sån familj. Och så bara till Värmdö. Fina villor och...
Varför drog ni till Värmdö
för? För att min mamma hade en längtan efter liksom landet. Och det var väl mer landet än Söder. Men det blev bara skit av det.
Vadå, det finns...
Det finns ju
Lilla Bläckan, det finns Lilla Bläckan, Årstaviken,
Lilla Bergsparken. Jag höll med. Ja, det är för jävligt.
Men där så var det en kvinna som heter Berit som hade dramaklasser när vi var rätt små. Och då kom jag, så hade vi ett uppspel i aulan på Katrin Södra. Jag kommer inte ihåg, jag var jätteliten. Och då spelade jag typ så här Puck i Musermas dröm, gjorde någon monolog som jag fattade ingenting. Och då kommer jag ihåg att jag kliver ut och en helt full aula med alla så här syskon och föräldrar och så. Så går jag ut och gör den där monologen och så är det helt tyst. Och så gör jag den. Och sen så gjorde jag en annan roll, så jag spelar Djävulens fru. Min kompis Agus spelar Djävulen, jag spelar Djävulens fru i någon sketch typ. Och så hade jag kläder på, alltså jag hade så här typ någon så här, ja men tjejkläder på mig typ. Och alla garvade och tyckte jag var rolig typ. Och det minnet, när det var helt tyst i publiken och jag liksom fick göra den här rollen och sen alla skrattade, det var det som var sporren typ. Det var det jag aldrig glömde riktigt. Jag bara, det där var spännande. Och sen när jag kanske var, så gjorde jag en massa andra saker. Sen efter, kanske var 22 eller någonting, 23, så började jag säga, men nu måste jag nog, det var någonting med det där. Den där liksom kicken typ. Kicken att liksom stå på scen, eller kicken att liksom göra något sånt där i stunden, förstår jag menar.
Mm.
Det kände jag var starkare än allt annat.
Men det kände du när du var 22-23, sa du?
Nej, den där, den pjäsen på Katarina sa, då var jag ju liksom,
ja, men det var
11-12. Ja. Ja. Och sen gjorde jag en massa andra och tänkte, nej men det där är inget coolt, det vill jag inte göra när jag var tonåring. Och så liksom, gjorde en massa andra sporter och höll på.
Ja.
Men sen så kom jag ihåg det där minnet satt sig, så när jag var liksom 22-23, så var jag så här, men nu måste jag ju nog, det där vill jag
tillbaka till.
Ja.
Ja. Så du hade sökt liksom din grej under de här åren, kan man säga, tills dess, men har förstått då att det är ju det här jag ska göra.
Ja, exakt. Jag har ju testat allt möjligt, alla tider har gått så bort och börjat plugga andra grejer, så jag har hållit på liksom och sökt ganska länge.
Blev det scenskolan då när du var 22, eller hur tog du liksom tag i det här konkret när du kände de här känslorna?
Alltså då maxade jag, då liksom sökte jag massa såna här liksom förberedande skolor. Gick en sån förberedande skola. En folkis.
Mm, folkhögskola.
Bärs.
Folkbärs. jag tog en folkis.
Ja, verkligen.
Satt bara, mig utanför Dramaten.
Och bara, bara,
Johan Abeus, kolla på mig.
Bring me in.
Precis.
Nu är jag där. Nej, men en folkhögskola. Nej, men jag har typ extra jobb på ICA, gick folkhögskola. Och sen hade jag massa teatergrupper och höll på och sprang runt och liksom bar grejer och körde på i några år. Och sen kom jag på scenskolan 2014-17.
Hur var det då?
Nej, men det var bara och. Alltså, ja, alltså för mig var det så här, många är så här, åh, scenskolan. För mig var det så här, ja. Det var liksom
axelryckning.
Nej, men alltså vissa kurser var bra och vissa var mindre bra.
Mm.
Men det var skönt att ha 3 år att liksom foka på det jag ville.
Var du nervös på audition?
Ja, det var jag. Ja. Men jag var sjukt förberedd. Eller var så förberedd. Alltså jag jobbade med en tjej som hade gått scenskolan. Och vi bara, alltså vi nötte allt. Alltså jag visste exakt vad jag skulle göra när jag kom dit.
Hur går det till då? Håller man en monolog typ inför ett gäng gubbar och tanter typ, eller?
Gubbar och tanter.
Ja, det känns som att de är äldre. Det är känslan jag har.
Det är både och, lärarna är äldre. Ah. Men sen är det alltid elever i början.
Okay.
Som sitter bredvid. Så där får man ju lite ung energi. Ja, du gör typ så här, varför jag kommer inte så ihåg, du gör typ en monolog som de har sagt att du ska göra. Och sen får du välja någon egen. Och då blir det så här, det är speciellt, för då hittar du ju liksom någon monolog i någon gammal pjäs typ. Så jag gick väl så här stadsbiblioteket och letade upp någon gammal liksom gubbe som skrivit någon pjäs på början på 1900-talet. Och sen söker du, och sen du måste jobba med någon, du kan inte göra det själv liksom.
Nej.
Eller jag behövde det i alla fall. Och sen så går det vidare, och då är det massa tester. Alltså typ så här, improvisation och du får jobba i grupp och så här. Jag tror många de testar också om man funkar i grupp typ. Om man ska funka liksom med andra. Sjunga, you know, rörelse.
Kan du sjunga?
Ja, jag kan sjunga.
Fint.
Jag sjunger i ett band.
Mm, vad heter ni?
Vi heter ingenting.
Nähä.
Vi är ganska nystartade.
Okej, okay. Vad är det för genre?
Indie rock.
Perfekt, då Britt. Dubbla skinnjackor ju.
Ja, men det är det jag tänker.
Fan, alltså.
Men jag tycker den eran ska komma tillbaka.
Mm.
Indie rock, killar i skinnjacka.
Du tänker typ som Kent var från början, tycker jag.
Ja, Kent är jag för sig inte så mycket, men jag tänker det mer brittiska. Typ såhär, 2006, alltså Libertines.
Ja, jag fattar.
Du vet, Pete Doherty, Arctic Monkeys. Det är liksom den jag tycker den viben ska liksom skölja över Sverige. Och bli trendigt igen.
Ja, det kanske kan
Så jag kan få en plats här i livet. Med mina dubbla skinnjackor.
Verkligen, då behöver ju synas mer.
Jag tycker det.
Ja. Men så du klarar med scenskolan 2017. Och vad händer efter det? För vi pratade inledningsvis i den här podden om det här med att breaks och genombrott i livet kan vara uppdelat, portionerat. Man kan ha flera break under ett liv, sa vi ju. Vad kände du var ditt första liksom, lilla break?
Men vadå? Alltså så här, det var ju fan speciellt när jag tänkte på det. För att det var ju, jag gjorde ju Vår tid nu i, när jag gick på scenskolan, tror jag. Ja, när sista terminen när man gör så här praktik ute på en teater. Okay. Då filmade jag Vår tid nu samtidigt.
Så det är okej alltså att göra filmer och serier samtidigt som man går där?
Nej, de gillar väl kanske inte det, om det krockar för mycket. Ja. Men jag sket i det.
Vad fan, vem säger ni till den serien liksom?
Ja, men exakt. Mm. Fast jag, på ärligt så hade jag, eller så här, jag...
Sluta nu. Nu ska du kokettera här, känner jag.
Nu kommer det.
Ja, exakt.
Nu måste det. Ja. Nej, men det här är faktiskt helt sant.
Ja, berätta då.
Nej, men jag vet inte, jag var ju rätt så här ung på något vis. Kanske inte var så ung, men...
Typ... Hur ung var du?
Nej, men jag var så här, 27.
Purung.
Purung. Ja. 27. Men jag var inte så utvecklad kanske i huvudet. Nej, men jag kommer ihåg för att jag testade för liksom Kalle, den här, alltså som Kjell Gustafsson gör. Och så kommer jag ihåg, för det var långt innan typ, jag var inne på de castingen, men det blev ingenting. Men sen var jag kvar där och sen så filmade de i Göteborg. Och jag pluggade i Göteborg. Och då sökte de liksom skådespelare som bodde i Göteborg typ. Så att du vet, de ville ha folk där, för de byggde upp studion och allt i Jonsered och så vidare. Och då kom jag också vara inne för en casting för en liten roll. En jätteliten roll, någon sån här, en dag bara. Och den fick jag inte. Men sen fick jag komma in för den Erik då, som jag gjorde. Och så fick jag den. Och då var det så här, då hade de varit igång och filmat ganska länge. Och så här, så jag var nästan att jag hoppade in där liksom. Men jag kommer ihåg att men jag gjorde det där. Och jag hade liksom ingen riktigt, jag tänkte det var en så här stor satsning. Men jag vet inte, det var väl inte så här, jag visste inte då. Jag var inne och eftersynkade. Du vet, när man går in och ser några repliker som ligger fel, kanske man måste lägga till några nya och sådär. Och så tittade jag, så var jag så här, okej, men det ser fint ut. Men jag kommer ihåg, jag hade ingen aning. Alltså jag hade faktiskt ingen aning vilken impact den skulle ha. Faktiskt. För jag kommer ihåg att sen var jag ute typ, och då hade den varit på tv så här. Och så var jag på någon klubb på typ på Stureplan så här. Och så kom det fram en kille och bara typ så här, jag och min tjej, vi älskar den serien typ, och vill ta någon bild så här. Och då kom jag att ringde min kompis och bara jag är känd. Johan, jag är känd. Typ så här, kom jag ihåg. Och men det kanske är koketterat, men jag hade faktiskt ingen aning.
Nej, det är väl bara ärlighet.
Ja, men det är så.
Ja.
Jag tänkte säga, ja, men det är väl fin. Na. Jag bara, fin låt typ. Mm. Men tänkte inte mer på det. Precis, så då, men det var ju speciellt, för då, den kom ju då. Men sen när jag gick ut scenskolan, jag hade inte ett jobb på, jag tror inte jag hade ett jobb på ett år.
Vad tänker man då som nyexaminerad och bara så här, fan, nu ska jag flyga, nu ska jag låta vingarna betala.
Nej, det var tufft. Alltså jag kommer ihåg, vad sjukt, det här inte jag tänkt på länge. Jag kommer ihåg att jag extra jobbade, för jag hade ingen jobb, så jag extra jobbade i typ så här garderoben på något event. Jag fick liksom ta alla jobb jag liksom kunde för liksom klara mig.
Dina hundår?
Nej, men det här var efter scenskolan.
Ja, ditt hundår.
Mitt hundår, ja, precis efter.
Ett år.
Ja, men då hade ju Vårt tid nu kommit ut. Så då kommit ut, vilken konstig betoning, kommit ut. Och då kom folk fram och bara, oj, typ så här står det skådespelare liksom garderoben, kommer jag.
Ja, fy fan alltså.
Så jag fick så här stå typ ta en bild med någon så här liten tjej när jag stod extra jobbade i garderoben.
Det där är hemskt alltså.
Vad sjukt, jag har inte tänkt på det på länge. Jag tror jag förträngt
det. Det sjuka är att jag har en liknande historia, och det här kommer jag inte berätta för att
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag berättar den för att den är lite lik och för att vi snackade om kungen av Tylösand innan lite.
Ja.
Du hade sett det och vi pratade lite om det programmet och hur extremt det var och jada, jada, jada. Men det sjuka var att när kungen av Tylösand-hypen hade lagt sig för mig och mitt kändisskap hade dalat med det, då började jag jobba på Filmstaden Sergel, på bion där. Och där fick jag ju uppleva exakt det som du pratar om nu. Där kom det fram ofta sådana här medelålders män som bara, jaha, här står du, det gick ju bra för dig. Och du vet, man bara vill sjunka genom jorden liksom.
Ja, för fan.
Ja, den känslan är fruktansvärd.
Ja,
och då, sen fanns det ju människor som var snälla och bara, du var ju toppen i TV, vad kul, står du här, vad roligt så här. Men vissa människor kunde ju verkligen vara så här subtilt svinelacka.
Nej, för fan.
Ja, det var hemskt. Så jag kände, tänkte på den historien när du berättade om din garderob.
Titta på oss nu. Titta på oss nu.
Exakt. Här sitter vi nu. Fan, sitter vi. I en podd.
I en podd.
Exakt.
Nej, men det är coolt ändå. Att du... Det här, jag lyssnar på den här, den är skitbra, den här podden. Alltså, verkligen liksom förvaltat på något sätt.
Tack.
Det där.
Vad gulligt.
Jag är imponerad. Ja, men det är coolt. Vissa lyckas ju liksom... lyckas ju ändå skapa någonting spännande.
Och jag vill bara säga det till alla ni medelålders äckliga män som hånade mig på Filmstaden Sergel. Titta på mig nu. Nu sitter jag i en podd med Hannes Folin och pratar om ADHD. Ja, men vad fan, men då hade du ändå ett klämår där, kan man säga. Efter vår tid nu och innan det tog lite fart igen.
Exakt.
Tänkte du då på att ge upp någonting? Hela grejen? Nej.
Nej. Det har jag, kommer aldrig ge upp alltså. Det är någonting jag har som är, ja, men det är mina styrkor typ, att jag fightas igenom det. För det har ju varit, alltså det är så här, jag vet inte, jag har något sånt liksom så här, gillar det där grov jobb, alltså så här, även när jag började och du vet, man stod där på någon buss i vintern med någon så här, några så här grejer man skulle ha på scen i någon improvisationsteater jag gjorde ute i Nacka typ, och liksom, och bara nej, men fan, det här ska gå liksom, jag, du vet, jag kommer kämpa typ. Så nej, det har aldrig hänt. Sen är det mer jobbigt när skammen liksom. Eller så här, det blir så här. Men det är mycket liksom andras, jag har tänkt på det, men det är mycket så här, andras ögon typ. Det är liksom, det blir mycket det liksom. Alltså vad andra sa, det är där du gör det och det är coolt och det är inte coolt liksom. Och det måste man på något sätt släppa typ. Och bara liksom fokusera på jobbet. Jag kan inte gå in för mycket i så här, vad folk tycker eller vad folk liksom, vad man ska vara och inte vara liksom. Men det där är en ständig struggle liksom.
Men därefter det ettårsbreaket då, när det börjar rulla lite igen, vad är det som händer då och vilka grejer är det som du ändå känner så här, fan, nu händer ändå någonting, alltså, har du några särskilda projekt som sticker ut som du känner så här, shit, det här är ju, nu kanske det händer för mig ändå?
Alltså det har, alltså det som hände var att jag hade ett teaterjobb, ett gig på Stockholms stadsteater Skärholmen, jättefint projekt, som jag gjorde, och sen så fick jag lite filmgrejer efter det.
Vad hette den på Skärholmen?
Snubben äter på sitt hjärta.
Men vänta lite, var det med Peter och Andrei?
Alexej.
Alexej Manvelov.
Ja, och Alexej Manvelov.
Peter Vitanen.
Peter Vitanen.
Men jag såg den. Jag
har ju sett, ja, jag kommer ihåg det. Du var ju där.
Sjukt.
Ja, du intervjuade Alexej, va?
Ja.
Just det. Jag kommer ihåg, jag såg det där.
Fan vad kul.
Just det.
Att vi kommer på den nu i realtid här. Då har vi träffats ju.
Vi har träffats. Jag kommer ihåg det i och för sig.
Va?
Jag skojar.
Du kommer ihåg det innan?
Jag tror att jag tänkt på det någon gång, men nu hade jag glömt det.
Nej, men jag var där och intervjuade Alexej. Och jag kände Peter också lite också.
Ah, okej, okay, nice.
Vem var den fjärde?
Det var jag, Peter, Alexej, Alexander Abdallah, Roy Risk. Och sen hoppade Per Chang Rad in för Alexej.
Alltså alla håller på, i det gänget håller på liksom har breakat eller håller på att breaka. Mm. Vad fint ändå på något sätt.
Mm, det är jättefint. Det var ju skitroligt. Alltså,
det var bra också.
Visst var det?
Ja verkligen. Ja. Jag minns att jag gick därifrån och var jätteimponerad.
Ja, nej, men det var sjukt. Vi liksom, det var ett... det är svårt att ha så kul på en teater igen. Mm. 5 stycken liksom kompisar som står och skämtar innan vi går in på scen. Mm. Och liksom bara... och bara liksom, man bara njöt typ. Mm. Var helt så här, inte nervös och bara hade det skoj. Liksom.
Ja, vad glad jag blir att liksom det går så bra för alla er. Mm. Och Peter är också nu, han är ju huvudroll i någon stor SVT.
Exakt, försvunna människor där på SVT. Jag har inte hunnit se den, jag ska se den. Men absolut, ja, det är skitkul för honom.
Och också en fellow ADHD-broder.
Verkligen.
vi är ett gäng, kan man säga.
Det är ett gäng. Ibland undrar jag om det är så här, om jag jobbar med något så här kreativt, alltså vad som är hönan ägget, förstår
jag. Ja, jag fattar.
Det tänker jag. För nu när man är medicinerad, så nu skulle jag kunna liksom, nu skulle jag kunna plugga, alltså få en kandidat i något så här. Sitta och läsa i 3 år. Förstår jag menar?
Men vill du det?
Jag vet inte.
Ja, du menar att du blev skådis för att du inte grejade det andra? Ja, men... Bara. Jag hatar egentligen det här yrket, men...
Nej, men förstår du? För man är ändå så här, man tänker ju också så här, alltså, vad det funkar i.
Nej,
alltså,
men jag fattar.
Jo, du ska spela ändå, då är det ändå fysiskt och du rör på dig och du liksom...
Det är intressant, för då undrar man ju varför ADHD-personer sysslar med kreativa jobb. Är det för att vi vill det, eller är det för att vi bara klarar av det?
Det är på riktigt en frågeställning jag har.
Ja, men det är jätteintressant, för jag har inte tänkt så ju. Fan, det är ju jätte... Det måste jag fråga Lotta Borg Skoglund om.
Faktiskt, det tycker jag.
Lotta Borg Skoglund, våran idol.
Jag älskar henne.
Ja.
Nej, men hon är grej.
Varför inte hon här för med oss nu?
Det vore skitspännande.
Nästa gång du är med så får Lotta vara sidekick här.
Du har ju en extra stol här.
Jag har ju 4 stolar, vet du.
Svinbra.
Lotta och Peter Vitanen där.
Nice.
ADHD-tema.
Varför har man, finns det poddar med 4 personer? Eller är det 2 alltid?
Alltså intervjupoddar är oftast 2.
Men också de här liksom...
Du menar de alltid, kända...
De stora är också så här.
Typ Alex och Sigge.
Alex och Sigge, Filip och Fredrik, Hanna och Amanda. Oftast är det 2. Johanna och Edvin.
Men du...
Gud, många är droppade.
Ja,
vad
fan.
Jag lyssnar inte ens så mycket på podd.
Nej, vill jag bara vara lite cool och cool. Veta saker. Och
exakt.
Jag kan branschen. Jag är i en poddstudio.
Jag har koll.
Exakt. I'm down with the kids. Är du single förresten?
Ja.
Du är det? Mm. Herregud vad du går loss nu på marknaden när du har blivit känd och är snygg och är singel.
Vad är frågan?
Nej, men lever du ett vilt singelliv?
Jag har det.
Mm.
Men nu vill jag verkligen träffa någon.
Är det svårt för dig att få ragg på krogen?
Nej.
Ja, men jag uppskattar ändå ärligheten här.
Men jag måste säga det.
Ja, men det är klart inte är. Vad fan, det fattar jag också.
Nej, men det är inte så speciellt svårt. Nej, men det är svårt att träffa någon.
Ja, men jag fattar.
Alltså jag har ju varit i relation i majoriteten av mitt liv liksom.
Mm.
Men nu har jag i och för sig varit singel i flera år. Men det är bara svårt att hitta någon.
Mm.
Det finns... Har du någon?
Nej, jag har någon till dig, menar du?
Ja, någon jag kan dejta.
Jag tror du menade om du frågade om jag var singel eller inte.
Ja.
Men jag glömde att du bara bryr om dig själv, så jag glömde det, sorry. Nej, jag har ingen till dig och jag har ingen till mig. Jag har ingen till någon.
Jag tror David Dansik sa det, att man ska vara självuttagen. Man ska våga vara självuttagen som skådis.
Ja, men du är skådis.
Ja,
det är alla. Men det är intressant ändå, för att det var någon som sa att för att liksom få tjejer överlag ska man antingen vara snygg, man ska kunna snacka eller vara känd. Och du har ju då alla 3. Är det så? Jobbigt?
Är det så?
Fan alltså.
det är jävel
alltså. Ja, vi kan gå vidare. Blir du nöjd eller generad nu?
Vad, gissa, hur ser jag ut?
Nej, du ser mest nöjd ut.
Nej, jag är generad. Är jag så? Är faktiskt mer generad än nöjd. Ja. Ja.
Men du förtjänar allt gott, gubben.
Nej, men vad fan. Men det är speciellt alltså. Nej, men det är speciellt att folk blir så där. Får man är med på TV.
Ja, det är sjukt.
Så blir folk så här, hej, vill du gå på dejt? Vill du göra det? Mm. Och man bara, jo, så här. Men...
Det är någonting som jag aldrig förstår, kändiskapets kraft, hur det är, liksom, påverkar människor, alltså hur det gör, det är märket det där.
Har du skrivit till någon som du ser på TV och säger, kan vi gå på en dejt?
Nej, jag har väl, det har jag säkert gjort förr, men inte liksom sen jag blev nykter och uppstädad och vuxen liksom, men back in the days säkert, alltså säkert. Men nu, nej men nu kan jag inte göra det. Fan, nu är jag ju så här semi-offentlig själv. Det blir jättekonstigt om jag bjuder ut någon. Däremot så har jag haft poddgäster som jag har känt mig så här lite G med, och att jag nästan har alltså velat bjuda på date efter, men jag har aldrig liksom vågat. Det har varit så jävla läskigt.
Men det är lite känsligt, va?
Ja men det blir ju det.
Alltså, ja, jag menar man liksom.
Det är mitt jobb liksom.
Ja, precis.
Men det har jag har känt så här toppen kemi, där man har verkligen känt så här, shit, det här flyger liksom. Och en attraktion ändå finns där på något sätt. Alltså det kan man också känna när man snackar med en kvinna. Att det, liksom så här, det finns någonting där i gnistan. Men jag har aldrig gjort det, för jag har inte vågat liksom.
Men det där jag tänkt på, det är gnistan, det är den som är så här. Men den är speciell, för att många så här är så här, ja, men vad söker du, Hannes? Så här, vad vill du ha? Och jag bara, men jag vet ju vad jag söker. Alltså vilken typ, alltså så där. Vad är det för typ av person på ett sätt? Mm. Men sen så är det ju så här, om man pratar med folk som är i relation, så är det så här, ja men... Hon eller han hade, det bara fanns där. Ja. Alltså förstår du? Alltså det där man sätter upp att jag söker det här. När man väl står där så kommer man ju ändå träffa någon där det bara händer. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Man är inte, som inte har bockat av alla liksom,
precis,
boxarna.
Men det är också så här, finns det verkligen en för alla? Och finns den där kärleken? Alltså när jag ser på liksom meningen med livet till exempel. Och ser på er kärlek där. Jag tänker så här, bara, den där kärleken kommer jag aldrig nå upp till. Det är ju bara, det är ju en tv-serie kärlek. Har folk det där liksom? Det här, det är så otroligt skört och fint och bara så här uppfyllda av varandra. Jag kan liksom inte...
Jo.
Tror du det? Att det finns för alla?
Alltså att, ja men, så, det var någon kompis till mig som sa så här, för jag kommer ihåg att jag varit så här romantisk och varit så här, men man ska... Du vet, träffa en som man är med hela livet, du vet, så här, det ska verkligen vara the one, typ. Mm. Men hon, min kompis, hon var så här, ja, alltså, nu är jag ihop med den här personen, typ, och det är bra nu, typ. Och jag är med det så länge det är bra, typ.
Mm.
Och jag bara, gud vad oromantiskt, men sen så är det kanske rimligare.
Men det är också, det leder oss in på en annan fråga, och det är det här med vilka förväntningar man har på en relation. Mm. Alltså vad man nöjer sig med. Mm. För det är väl också jätteindividuellt. Jag tror säkert att många tänker att ah, men, ja, det är ganska bra, det är fine, jag är nöjd med det. Medan vissa så här vill att det ska vara fantastiskt liksom. Och det kanske är de människorna som vill ha det fantastiskt som heller aldrig träffat någon, för att det är inte realistiskt att tänka att det ska vara så hela tiden. Jag vet inte, jag är ju singel, så jag är ju förmodligen kass på det jag säger.
Ja, du är singel.
Men jag är singel, ja. Varannan vecka pappa.
All right, all right. Mm. Är inte det rätt härligt?
Jo.
Eller? Det känns som att många är så att då har man, man kan fixa allt man behöver den veckan.
Ja men exakt, jag kan åka till Thailand själv. Det här är ju inte kunnat om vi var i...
Nej.
Om vi var ett par. Nej, men faktum är att självklart vill jag vara med mina barn jämt. Men vi är ganska goda vänner, jag och mamman. Och vi bor rätt nära varandra. Mm. Så vi kan liksom, om min abstinens för döttrarna blir för jobbig, så kan jag bara åka över på en fika när jag vill. Vi har en sån relation.
Nice.
Ja, det är superfint. Så, och så länge man har det så är varannan vecka toppen ju. Så jag har liksom en vecka barn, full fokus pappa, och en vecka liksom göra vad jag vill liksom.
Skaffa barn med någon du kan ha en bra relation med, som du kan skilja dig ifrån.
Mm.
Det är inte så man säger.
Men kanske man säger, och det är väldigt sant. För att många hamnar ju i krig efter. Och det är ju liksom de enda som kommer till skada av sådana krig är ju barnen. Och det vill man ju inte liksom.
Mm.
Men du, min kära vän, vi börjar närma oss slutet.
Tråkigt.
Ja, jag vet, men jag brukar försöka hålla mig till en timme. Och vi har suttit här en timme nu.
Då är det så.
Och vad som är magiskt är att jag har inte haft något manus, ingenting. Och vi har liksom bara snackat skit och haft det mysigt. Och det har liksom flytit på hur bra som helst.
Jag hade manus.
Hade du?
Nej.
Är det du har din mobil där framför dig som du kollat i konstant?
Ja, exakt.
Kul om du hade manus när du blev intervjuad.
Jättekonstigt. Nej, ja. Men att man försöker, som vi sa, det här med Gidegren.
Exakt.
Att man försöker styra in det på. Nej, vänta, jag håller för till manus.
Ja, verkligen. Fett jävla stelt när en som blir intervjuat kör manus. Svara helt andra saker varje fråga.
Tack så mycket.
Förvirrande.
Ja, verkligen. Ja.
Nej, men vad fint det här var att få till. Och vad kul det var att snacka med dig.
Detsamma. Mm. Det var nice.
Känns som att vi kommer säkert höras igen. Om du vill. Eller så kanske du blockar mig efter här, jag vet inte.
Vi får se.
Jag hade en ambition med den här podden att skaffa mig nya vänner. Det är därför den heter Nemo möter en vän.
Ja, men jag tänkte det. Vi är vänner nu.
Om du vill.
Ja.
Skulle du kunna ta en fika med mig någon dag?
Ja, absolut. Gud,
vad fint. Vad glad jag blir.
Shit, du har ju 300 vänner då.
425 ungefär.
425. Och för sig, man har ju typ 1000 vänner på Facebook. Så att det är egentligen... Ja, men jag ligger lite efter.
Jag kan säga så här. Det är inte så att jag liksom går och fika med Stefan Sauk. Fast han har varit här liksom.
Mm. Varför inte då?
Och där tackar vi för idag. Tack till Hannes Folin för att du är så himla fin och gullig och för att du var här och fyllde den här timmen med mig.
Tack att du fick komma.
Och tack alla ni underbara lyssnare. Var rädda om er så hörs vi igen nästa måndag. Puss och kram. Hej då!